För det första är det ju så att plast är ju ingenting nytt, fast det har börjat användas mer och mer nu på de senare åren.
Ett nyårstal från 1951. Tekniska museets dåvarande chef Torsten Altin siar om framtiden och ser där ingen plastrevolution.
Om inte annat därför så att människan som vi är ju traditionsbunden och helst dricker edla drycker ur edla pokaler av glas, särskilt om de kommer från vår förnämliga svenska glasindustri.
Museichefen hade fel. Idag dricks många ädla drycker ur plastflaskor. Maten förpackas i plast, hämtas i engångsplastlådor som sen slängs.
Plastic lives in you know the heads of most people, you know, as an environmental problem, as a litter problem. And of course none of us like litter. But at the end of the day, we're all busy people and we're just trying to make a living and we're trying to provide for our families and we get on with life.
Biologen och författaren Rick Smith ser ett skifte där plasten som sett som ett miljöproblem, ett skräpproblem, nu blivit en hälsofara som vi inte längre kan blunda för.
Big difference plastic as a kind of distant environmental problem, something that we can avoid if we want to on a daily basis, and the realization that plastic is hurting the health of our families.
I två program kommer konflikt skildra hur vi plastat in våra liv, vår mat, vår natur och våra kroppar. Och varför det kanske utgör ett hot mot vår existens.
So I think this recent science showing plastic as an urgent threat to human health is a game changer, and it will transform the debate around plastic pollution.
Jag heter Lotten Collin. Välkommen till Konflikt. I det här första avsnittet kommer vi berätta hur det gick till när plasten spreds över jorden och vad det gjort med vår natur och våra djur. En historia som börjar i havet.
Vad är det ni gör?
Vad jag gör? Jag letar efter hål.
Letar efter hål i vad?
I nätet. Hörru, vad är det hålet då? Var det där?
Konflikts Ulrika Bergqvist åkte till Smögen på västkusten för att prata med dem som vet var man hittar både fisk och plast i haven.
Vad är det där då?
Ja, det är nog från någon fruktpåse eller någonting.
Men det finns ju plast i hur mycket som helst i havet.
Han
fiskar
mycket plast i havet.
Vid ett av näten står Elias Holmberg. Han är 18 och har precis gett sig in i fiskebranschen.
Vi får ju upp väldigt mycket grejer i trålen. Jag jobbar på den båten som ligger där. Jag har gjort lite mer än ett halvår nu.
Havskräftan LL259.
Här i Smögen fiskas främst skaldjur och så hummer på sensäsongen. Men vid sidan av den där härliga fångsten får de också upp sånt Elias inte riktigt hade tänkt sig. Plast.
Innan jag började med detta så hade jag ingen aning om att det var så mycket som det faktiskt är på botten. Så det är hemskt, egentligen.
Vad brukar ni få upp för plast då?
Ja, vad får vi inte upp? Det är väldigt mycket grejer. Det är allt ifrån plastdunkar och spannar och ja, plastpåsar. Allt möjligt, allt du kan tänka dig. Så brukar vi ta det och lägga i korger och slänga det sen när vi kommer till kajen.
De är två ombord på trålaren Johan som är gammal i gemet och så Elias.
Ja, ska du med?
Jag kommer sen.
Måsarna flyger över däck när vi klättrar upp för stegen som står lutad mot aktern.
Över däck har vi trålarna på trummorna här.
Fiskarna har gått i land för att få näten fixade och för att måla över rost.
Och nu kommer det väsnas lite här.
Nu ska färgen torka och det brummar av både motor och fläktar. Fångsten har redan lastats i land, men Elias visar vad den brukar trilla ner genom en lucka från övre däck.
Så kommer ju fisken ner här. Så här går allting ut. Ja, där ligger det. Där. Det här fick vi upp i trålen.
Så plockar han upp en liten bukett som ligger längst ner i sinken där de rensar fisk.
Det är plastblommor. En lila plastblomma och vit plastblomma som inte ska vara i havet helt enkelt.
Men det är inte första gången kräfttrålaren fått just en sån här liten bukett i näten.
Det har hänt kanske 2-3 gånger att vi har fått såna.
Det finns mängder av såna här små plastblommor i Skagerrak den här vårvintern. Faktum är att plastblomstren har hamnat i nät hos fiskare längs hela kusten de senaste månaderna. Tusentals liter blommor har fångats.
De är sån här fraktbåt, containerbåt. Tappat container har de fått upp detta. Så det har vi fått i trålen.
Yrkesfiskarnas teori är att de kommer från en av alla de containrar som föll över bord från ett fraktfartyg när stormen Pia passerade Danmark i vintras.
Ja, jag är inte riktigt säker på hur det gick till riktigt, men jag har hört det i alla fall, att det lutar väldigt eller någonting, så alltså att det åkte containrar ner i havet.
Direkt import av plastblommor från Kina till kräfttrålarna i Smögen. Fast en obeställd sån, förstås.
Det här kanske är en 3 veckor gammalt eller någonting. Ja, det är bara att jag glömt att slänga det. Vi hade det faktiskt, vi hade satt upp det här. Så att det hängde här, så lite dekoration hade vi de här plastblommorna. Men nu har vi ju tagit ner det eftersom vi har målat. Så jag tyckte det såg lite snyggt ut.
En gullig liten plastbukett.
Ja.
Men för de som börjat tröttna på den här plasten i havet är de där blommorna en symbol för något mycket större och skrämmande som riskerar att förstöra yrkesfiskarnas möjligheter att försörja sig på sikt.
Men tänker du att det är ett framtidsjobb då? Du är inte rädd att det ska bli för mycket plast i havet?
Nej, det beror väl på om folk vaknar och skärper till sig. Jag vet ju själv, man är väl inte helt oskyldig jag heller. Men det fungerar inte riktigt i längden.
Här ska vi se. Där har vi.
Vad är det, Sixten?
Här.
Jag kan väl se där sig trådan är.
Sixten Söderberg har lämnat yrkesfisket. Men han har inte slutat engagera sig för det som händer med haven.
De här, det kommer ifrån Nordsjön.
Han jobbar med idéer för återvinning och står och fingrar på ett helt nystan av plast. Trådar som slingrat sig om varandra och fastnat i näten.
Och det finns större och mindre tovor. Ibland så kan vi få, när det kommer in ett redskap här så kan vi plocka så vi får en hel full säck med sånt.
De kommer från utländska trålar som har den här typen av plast hängande från sina nät.
Det är förbjudet i Sverige. Men i Holland och Danmark, västsidan Danmark, får man ha de här redskapen. De så att säga, går ju ner i sanden för de fiskar ju piggvaror, slätvaror och plattfisk.
Just de här nystarna tillhör Sixtens favorithatobjekt. Tunna små trådar som man knappt skulle lägga märke till en och en om man såg dem på stranden, men som finns där överallt.
Miljoner sådana trådar ligger ute i djuprännan här ute. Och fiskarna får på dem på sina redskap, och skulle man ha en harv och köra där ute så fick man nog många ton sånt som ligger på botten. Det är ett otyg kan vi säga.
Frivilliga städpatruller går regelbundet längs stränderna för att samla upp skräpet som ligger där som ett extra filter längs kusterna.
För det är allting som flyter i land ifrån Nordsjön eller som produceras i Nordsjön. Allting hamnar här mitt på västkusten. Så västkusten får egentligen ta emot väldigt, väldigt mycket plast. För alla strömmar för det åt det här hållet.
Själva havet är det såklart svårare att sanera än stränderna. Men vi kan göra mer och bättre. För det har inte alltid sett ut så här. Det som händer nu är skapat av de val vi gjort, vi människor, säger Sixten Söderberg.
Det är så allvarligt så att dör havet för oss, ja men då dör mänskligheten. Det är väldigt enkelt. Den som inte har förstått det ännu, den får nog läsa på, tror jag.
Fiskaren Sixten Söderberg i Smögen som ser hur plastskräpet blir vanligare i havet. Vi ska återkomma till hur det hamnat där och varför det vi inte ser utgör ett ännu större hot än plastblommor och plastnät. Men hur blev det så här? För att förstå varför svenska vatten och ja, alla vatten, jordens hav och sjöar, har så mycket plast i sig, så måste vi gå tillbaka i tiden. For a better understanding of how this modern industry originated, let us turn back the pages of history. Ända till 1860-talet. To 1869 when Grant was made. Då kom den första plasten, som först framställdes av en amerikansk uppfinnare som hette Hyatt. Because it was made from the cellulose in cotton, Hyatt called the new substance celluloid. Men den nya celluloiden, som den kallades, var mycket dyr. Det var en lyxprodukt, berättar Rick Smith, kanadensisk biolog och toxikolog som skrivit flera böcker om plast.
Ivory was used at the time for billiard balls, for piano keys, for luxury goods like women's handheld mirrors and brushes. Those things used to be made out of ivory. And of course, at a certain point, the world's elephant population couldn't sustain the amount of ivory being consumed by the human species. And so one of the first types of plastic was a replacement for ivory.
Världens elefanter fick vara i fred. Plasten ersatte elfenben i överklassens behov av pianotangenter och biljardbollar. Men det fanns ett problem med celluloiden. Den var lätt antändlig och därför brandfarlig. Så flera nya försök gjordes med att skapa en bättre plast.
Vill ni även tala om för oss vad det är för råvaror som man gör bakeliten av?
I de här pannorna som vi har i det så kallade köken.
Ja.
Där satsas formalinen och fenolerna, antingen karbolsyra eller andra fenoler.
Och i början av 1900-talet så uppfinner en belgisk forskare det nya materialet bakelit, som snabbt sprider sig över världen.
Så där ja, och så knakar det lite vackert i bakeliten. Hur länge ska den där vara inne nu?
Till skillnad från sina föregångare var den här nya plasten inte brandfarlig utan utmärkt för att isolera el. Men bakeliten är vid den här tiden fortfarande dyr och används mest i industrin. Särskilt i krigsindustrin. Today's military weapon becomes tomorrow's peacetime instrument. Plastics will play as large a role in peace as they do in war. Under andra världskriget så får plasten en avgörande roll för vapen och materialtillverkning. Och olje, gas och kolindustrin startar filialer och bygger upp fabriker som gör plast av deras fossila produkter, berättar Rick Smith.
Yeah, I mean, during the Second World War, of course, manufacturing of goods dramatically increased globally. And so you had, after the war, you had this dramatically, this petrochemical industry and its associated plastics industry. You know, still today, many of the world's biggest plastics companies are actually branch plants of petrochemical companies. So you have this dramatically increased industrial base that all of a sudden didn't have a war effort to feed its plastic into, and it looked around, as companies do, and tried to identify new endpoints, new customers.
Efter andra världskriget står alla plastfabriker utan uppdrag, och företagen börjar se sig om efter nya kunder.
Those plastics companies started to look for peacetime markets for their products. So we saw this dramatic acceleration of plastic use in our lives after the Second World War.
På 50- och 60-talen så kommer plasten in i våra liv på riktigt, i våra hem. Den är praktisk och billig och står för modernitet.
En husmor idag vill ju inte använda allt för mycket tid
att stå i tvättstugan och tvätta förkläden och sådant. Hon använder i de flesta fall ett förkläde antingen utav plastbelagd väv eller ett folieförkläde. Det finns ju mycket att välja på och vi har ju bland vårt sortiment en stor flora utav sådana saker som är verkligt, verkligt trevliga.
Plasten slutar marknadsföras som en industriprodukt som gör nytta i krig och saluförs nu som en hemmafrus bästa vän. Det blir tydligt när Sveriges Radio skickar en reporter till företaget Haga Plast i Anderstorp i början av 60-talet.
Ja, det är ett ganska roligt material att arbeta med. Och jag tror att vi ska få mycket glädje av det. Vi har ju bara precis nyss startat, men man kan ju redan fånga en massa idéer som man kan utveckla med detta materialet.
Kan man säga att det ger en lite kvinnligare intryck åt de saker som tillverkas i det här?
Kan man säga. Det blir mjukare och vänligare på något sätt, kanske just själva strukturen.
Hagaplast gör, förutom färgglada plastmattor och dukar och förkläden, också plastfolie. En nyhet eftersom det kan slängas bort efter användning. Och det här, engångsplasten, det blir en milstolpe, säger biologen och kemikalieexperten Rick Smith.
One of the big changes in the use of plastic was the realization by the plastic industry in the 50s and 60s that they should, in addition to trying to convince us to make our clothing out of plastic and to try to make kids' toys out of plastic and make cars out of plastic, that a market with basically unlimited growth opportunity was packaging and single-use plastics. And so starting in the 70s, you start to see the dramatic acceleration of plastic cutlery, plastic plates, takeout containers, plastic cup lids, all these things we now take for granted.
Plastföretagen inser att det finns en obegränsad tillväxtmöjlighet för engångsplast och börjar marknadsföra plast som bekvämt just eftersom att det kan slängas bort efter användning. Men det är faktiskt svårt att sälja in till en befolkning som vant sig vid att spara och återanvända. Och den här omställningen tog tid, säger Rick Smith.
When the plastic industry first introduced this notion of single use to consumers, it was actually kind of a tough sell because people were used to reusing cups in the early days of coffee vending machines, you know, in Europe and North America. People actually would keep their plastic cup at their desk and bring it back to the vending machine. People had to literally be taught to throw things out.
Och det är här i slutet av 60-talet, början på 70-talet, när engångsplasten verkligen har gjort sitt intåg, som medvetenheten vaknar om att plasten faktiskt inte försvinner när man slänger bort den. Och några, men fortfarande ganska få, börjar oroa sig för vad som kommer hända om vi producerar mer och mer plast.
Flera företag, svenska och utländska, kämpar nu om att komma först med en engångsflaska av plast som ska användas för öl och läskedrycker. Cirka 300 000 miljoner enheter kolsyrade drycker distribueras varje år här i landet, som bekant nu i glasflaskor eller plåtburkar. Men den aviserade plastflaskan oroar i högsta grad Naturvårdsverket. Kan man komma åt den här tillverkningen på något sätt? Stoppa den?
Nej, vi har inga lagar som så att vi kan stoppa det. Utan det är bara det att vi måste arbeta ut ny lagstiftning eller att företagarna ålägger sig ett sådant ansvar att de bara skickar ut produkter i marknaden som inte skadar.
Oro i en ekosändning från 1969. Men ja, det blev ingen lagstiftning som stoppade plastflaskan. Istället blev engångsplasten allt vanligare under 70-talet. Och oron växte och spred sig i takt med att plastskräp började dyka upp, särskilt i havet. Det säger Elena Gorkova, professor i miljövetenskap på Stockholms universitet. Hon minns när insikten först kom om att plasten kunde vara skadlig i form av tidningsfotografier.
70-talet. Det var inte forskare utan media och fotografer som publicerade bilder på de fisk- och sköldpaddlor som hamnade i plastskräp i miljö, alltså i havet.
Elena Gorkova var bara en ung flicka när de första bilderna på djur insnärjda i plast publicerades i tidningarna. Forskarvärlden hade inte vaknat än och majoriteten av marinbiologerna hade inte börjat titta på plastföroreningarna i haven.
Men det fanns rapporter från 70-talet och 80-talet som redan då påpekar på att plastskräp i miljö kan vara skadlig för djur och framförallt som fiskeredskap eller stora plastpåsar.
Debatten om vad plastskräpet får för konsekvenser i naturen tog fart på allvar först i början av 00-talet, säger Elena.
Det är stora djur framförallt, de stora karismatiska djur som vi bryr oss om.
Sköldpaddor och fiskar.
Ja, sköldpaddor, fisk och fåglar.
Och det var särskilt en bild som väckte raseri. En bild som spreds över världen 2009.
Ja, det var skrattmås eller någon vanlig havsfågel som man öppnade upp magen och såg massor med relativt stora och relativt små men plastbitar som hela magen var fullt upp med.
Bilden på den uppfläkta albatrossen som togs av den amerikanska fotografen Chris Jordan ledde till en stor debatt om engångsplasten och både människors och företags ansvar för att den hamnar i havet.
Nästan alla presentationer från forskare som handlar om plast öppnas med den bilden.
Det var något sorts liksom, globalt uppvaknande?
Det var globalt uppvaknande, men det är också verkligen upprörande bild. Eftersom när du ser det, du förstår omedelbart. Det kan inte vara bra.
Så efter millennieskiftet börjar allt fler forskare fokusera på vad plasten får för konsekvenser i havet. En av dem är marinbiologen Richard Thompson i Plymouth i England. Han kommer snart göra en skrämmande upptäckt.
I got interested in the data, I got interested in knowing what are the items, where do they come from, what could we do about it?
Jag började intressera mig för var plastbitarna kom ifrån och vad vi kunde göra åt plastskräpet på stränderna, säger Richard Thompson när Klotets Anna-Karin Ivarsson träffar honom i Plymouth. Han började samarbeta med organisationer som rensade kusten från större plastbitar. Och när han promenerade där längs stränderna så slogs han av tanken på att det kanske inte var de där största, mest uppseendeväckande plastföremålen som var de viktigaste.
And yet when I walked on the beach it struck me that small fragments were the most abundant item. It wasn't the bottles and tires and fishing nets. It was the small items that were numerically the most abundant.
De allra vanligaste plastbitarna var så små att de knappt syntes med blotta ögat. Så Richard Thompson gav sina studenter i uppgift att samla in dem minsta plastbitarna de kunde hitta.
So then when I started to teach students myself, I set some of them a challenge and I said, go and find me the smallest piece of plastic on the beach. Forget about the big ones. And they came back with sand samples. We looked down the microscope. We found pieces of plastic smaller than the grains of sand themselves.
Upptäckten av plastbitar som är mindre än sandkorn lägger grunden för Richard Thompsons vid det här laget välciterade rapport som publiceras 2004. Där han myntar begreppet mikroplast.
And that is what started for me the journey of description and discovery about microplastics.
Studien visade att de här små partiklarna fanns i en rad organismer som på olika sätt ätit eller fått i sig plast.
And we also showed that these really tiny pieces were biologically available, that a range of organisms with different ways of feeding all ingested, they all ate the plastic. Didn't prove it was harmful, but it showed a potential cause for concern.
2004 kunde forskarna fortfarande inte avgöra om det var skadligt på något sätt, men det fanns anledning till oro, säger Richard Thompson, som ville undersöka hur vanligt det här var på andra platser.
We've gone on to describe the accumulation of plastic sampled every continent. We looked at shorelines worldwide. We found plastic in every one.
Marinbiologen Richard Thompsons upptäckt gör att en rad forskare världen över börjar intressera sig för mikroplast. Ett nytt forskningsfält föds.
Jag kan visa dig.
Och en av dem som tar upp tråden är Elena Gorkova, professorn i miljövetenskap på Stockholms universitet.
Oj, det är våra laborator här. Laborator betyder att liksom, det här är olika alger. Alger som vi exponerar till plast.
Elena Gorkova väljer att fokusera på en organism som hon säger är mindre karismatisk än en sköldpadda, men otroligt betydelsefull för de djur som lever i vatten. Plankton.
Det är den liksom basen som hela näringsväven lever på. Så vad är det som tas upp av plankton? Kommer och föras vidare i näringskedjan till fisk och till slut till människor om fisken kan ackumulera plasten. Så det var den som första projektet var.
2012.
Elena Gorkova börjar undersöka om alger och plankton tar upp mikroplaster och vad det i så fall får för effekter.
För man hör ganska ofta sådana påståenden att plast är skadligt. På vilket sätt är det skadligt? På vilket sätt är det skadligare än andra partiklar? Hur man kan mäta effekter och bevisa för att om man säger att fisk eller människor eller fåglar de äter plast, det säger ju inte mycket om effekterna. För att vi kan äta bär med sten, men vi blir inte sjuka av den, eller hur?
Under de över 10 år som Elena Gorkova har forskat på mikroplaster har hon inte fått fram något entydigt svar på om mikroplaster är farliga för algerna. Olika studier har gett olika resultat.
Den här heter planktonhjul.
Det beror på vilka kemikalier som finns i plasten och hur mycket plastpartiklar som finns i vattnet till exempel. Än så länge utkonkurrerar plasten inte födan för plankton, säger hon.
0,01%. Så det är väldigt, väldigt låga mängder.
So we have some samples for testing.
I ett rum i labbet står Elena Gorkovas utländska doktorander och exponerar plankton för olika typer av mikroplast.
What kind of plastic is it?
Well, this is the polyethylene fins. Okay. Unstabilized. That means that there's no chemicals added.
Plasten som doktoranden Hoi Xing Lo jobbar med idag har inga adderade kemikalier, vilket nästan all vanlig plast har. Och det är de kemikalierna som i vissa fall skadar algernas fotosyntes. Ett resultat som forskargruppen snart hoppas kunna publicera.
And when do you know when you will be able to say?
Well, very soon.
Yeah.
Yeah, we're writing up a paper to publish it.
If until now we have not seen that the
Jag frågar Elena Gorkova om det där med mängden mikroplastpartiklar i haven som än så länge då inte konkurrerar ut algernas föda. Kan vi förutsätta att det kommer fortsätta vara så, eller finns den risken om mängden plastpartiklar ökar?
I see what you mean. So if we continue plastic production in the same way as we are doing now, we might reach this level, but it also depends on how good we are in recycling and taking away the plastic garbage that should not be on the streets.
Om vi fortsätter producera plast i den här takten så kanske vi kommer nå en nivå där plasten faktiskt hotar föda för alger, säger Elena Gorkova. För henne är svaret en bättre återvinning. För plasten behövs i våra liv, säger hon.
We need it in the society to keep our health, to keep our food, to keep our textile industries that also serve to keep us warm. So we need the plastic, but we need to think more actively about the ways of recycling.
Du lyssnar på del 1 av Konflikts 2 program om hotet från plasten mot vår planet och våra kroppar. I det här avsnittet berättar vi om hur det gick till när plasten spreds över världen. Vi har hört om hur plasten gick från att vara ett krigsmaterial till husmödrarnas bästa vän. Vi har hört om mikroplasterna och hur plastskräpet i haven fick världen att vakna.
Har du gjort en spres?
Ja, vadå?
En spres.
En spres?
Ja, jag har sett ihop två tampar så. Så blir det en lång spres. Då blir det så då. Det
ser svårt ut.
Det håller.
Det håller.
Ja.
Och en av dem som sett hela den här utvecklingen på nära håll, som varit en del av den här historien, det är fiskaren Sixten Söderberg i Smögen.
Hur gammal var du när du började fiska själv?
Jag var 14 år.
Vilket år var det då?
Ja, det var 14 till 41, så får du räkna. Jag vill inte tala om hur gammal jag är, det är lite pinsamt.
83 år igen, Sixten Söderberg, som blev fiskare precis som sin pappa i mitten på 50-talet.
83 åren som jag har levat på denna jorden så har det skett så mycket förändringar. Alltså det är det, ifrån det som vi... Det kokade med fisk här inne vid bryggorna. Så ifrån det till idag, när det är sterilt. Det är sterilt här ute. Det finns inte en fisk. Vet du. Titta på den här. Det här är två bilder här. Ner för trappan här.
Han pekar på två inramade gamla foton som hänger på väggen. De föreställer Smögen fiskare som precis gått i land.
På den tiden så var det bomullsnät och en pilk och någonting sånt där som man jobbade med. Trots allt så hade de ett gott liv, vill jag påstå, för de hade möjligheter i och med att havet fanns. Här har du en annan bild på en som visar en låda med makrill och lite annan fisk också, en torsk och någonting som ligger där. På hans båt började jag fiska.
Sixten har inga barndomsminnen av plast. Den hade inte blivit en del av vardagen här i skärgården. Inte när han var liten. Och samma sak gällde på fiskefartyget där Sixten började som yrkesfiskare på 50-talet. Innan nylonet tog över.
När jag växte upp då var varje nät av bomull fick alltså torkas varje vecka. Varje torsdag åkte alla redskap upp i väder till tork. Alla båtar gjordes fina. Idag fiskar man måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Det finns ingen tid att torka något, det finns ingen tid att göra någonting. Alltså måste man ha produkter som kan ligga och vara våta och vara lika starka ändå och alltihopa det här.
Först var ju allt det där något som underlättade, inte ett problem.
Det är ju ingen som har ifrågasatt någonting, för det har ju successivt alltså hela tiden växt och påverkat oss.
Sixten Söderberg har inget sånt tydligt minne av att han plötsligt började avsky plast. Ingen död sköldpadda med en påse runt huvudet. Sixtens engagemang har liksom vuxit fram sida vid sida med insikten om vad som faktiskt är på väg att hända med haven. Med Smögen och med det liv han själv fått förmånen att leva.
Alltså jag tror att medvetna har kommit med åren. Man har kanske ryckt på axlarna så. Men i och med att fiskbestånden har minskat och allt det här, så har man ju satt sig in i problematiken lite mer och fått en kunskap om vad det är som gör att det blir förändringar i havet. Och allt då som inte kan brytas ner utav havet, det blir ju ett problem då. Det här kan inte brytas ner i havet.
Hur allt är sammankopplat. Hur plast någon annanstans på jorden också driver hit. Eller samlas i gigantiska öar ute i världshaven.
Ja, det blir, vi kan aldrig ta upp den plasten som vi har skickat ner i havet. Det finns inga möjligheter. Men vi kan däremot se till att det inte kommer mer. Men det är ju det gör. Det ökar hela tiden. Och det är det som är, tycker jag, är lite oroande.
Och nu är han ju själv 83. Han känner hur tiden är på väg att rinna ifrån honom. Det är kanske därför Sixten låter så angelägen och försöker föra vidare det han lärt sig till en yngre generation fiskare här på västkusten.
Idag finns kunskapen. När jag började som pojk då fanns inte kunskapen, men idag har vi kunskapen, men vi använder den inte, och det tycker jag är lite olyckligt, det måste jag säga.
Sixten vispar med handen i de två stora säckarna med plastskräp. Nylon, nystan och plastpåsar som fastnat i trålarnas nät.
Den här typen, så att säga.
Den ser du, den är lite färggul och grön. Och
företaget han varit med och startat samarbetar nära med återvinningscentralen i Såtenäs. Där återvinns just plast som fartygen hittat i haven. Men det är bara en bråkdel av allt det som finns där ute. För att komma någon vart så krävs ju större planer. Det vet Sixten Söderberg, och det är också det som stressar honom.
Det går fortfarande att göra rätt, men ju varje dag som går, varje timme som tickar, så tickar det åt fel håll hela tiden. Och det är det som jag tycker är lite, jag är lite emot i alla fall, för jag är för gammal för att, och jag har ingen tid kvar. Utan jag vill att det ska hända någonting på det här fronten. Jag vet inte om vad jag ska säga om människan som sådan, men människan förstår nog inte allvaret.
Kanske är det också därför Sixten Söderberg fortsätter jobba fastän han fyllt 83. För att det fortfarande finns så mycket att göra.
Det finns oändligt mycket att ta tag i när det gäller... Och det är ju inte min framtid. Det är ju de som kommer efter generation efter generation efter generation som har levat på jorden. Och ska det ta slut för att vi bär oss dumt åt? Det tycker inte jag i alla fall, utan jag tycker vi ska göra rätt. Så här kan du få ett minne med dig till Stockholm.
Tack. En plastknut. Ja. Tack för det.
Ja, det är så litet.
Sixten Söderberg, fiskare i Smögen, som sett hur snabbt mängden plast ökat i haven de senaste åren. Och jag ställde frågan till biologen och toxikologen Rick Smith om hur mycket plast som finns på planeten idag. En fråga som visade sig är svår att svara på.
Let's start with the fact that we don't even have a baseline globally of how much plastic is being produced and used.
Vi vet fortfarande inte helt säkert hur mycket plast som produceras. Det finns, till skillnad från till exempel utsläpp av växthusgaser, inget regelverk som tvingar företag eller länder att redogöra för sådana siffror. Men det vi vet är att plasttillverkningen ökat exponentiellt de senaste åren, säger Rick Smith.
Very, very difficult to wrap your head around, but half of all plastics ever made have been made in the last 15 years.
En studie visade att minst hälften av all plast som producerats hittills i världshistorien har producerats de senaste 15 åren, säger Rick Smith. Och det är först det senaste decenniet som vi börjat plasta in allt i våra liv. Ofta i flera omgångar, alltså i förpackningar, runt frukt och grönt och i våra kläder.
You know, your clothing, my clothing, everybody's clothing globally over the last decade has become increasingly plastic.
Och paradoxalt nog har klimatkrisen ökat produktionen och användningen av plast, hävdar Rick Smith, eftersom fossilindustrin är orolig för sin ekonomiska framtid.
You know, even the most recalcitrant petrochemical company now probably realizes that we're not going to be burning their product in our cars in 20 years time. I mean, Europe is serious, North America is serious about transitioning to electric vehicles. And so if we're not already at peak oil, we're going to be there very soon. And so if you're a petrochemical company, and you're faced with this now certainty that the demand for your product is going to diminish in terms of a fuel, what do you do? Well, increasingly what you do is you try to convince manufacturers, retailers, consumers, legislators around the world that we should increasingly plasticize our lives.
Rick Smith hävdar att plastindustrin de senaste åren lyckats övertyga konsumenter, politiker och företag om nyttan med att använda mer plast. Just eftersom de inser att vi i framtiden kommer använda mindre fossila bränslen i våra bilar, i våra hus och i vår industri. Och om vi fortsätter i den här takten kommer vi dubblera eller kanske till och med tredubbla plastproduktionen de närmaste decennierna.
And it can't happen. I mean, there's not enough room on this planet.
Och säger Rick Smith, alla måste förstå vad det är som skiljer plasten från många andra material. Den försvinner aldrig.
Really, the essence of this microplastics problem is that plastic is a very tough material. We designed it as a very tough material. And it turns out that virtually every molecule of plastic ever created still exists somewhere on Earth, floating around in some state of decay.
Plasten är så hållbar och stark att den aldrig bryts ner helt. Och eftersom så lite av plasten i världen återvinns, bara runt en tiondel, så hamnar det mesta på en soptipp någonstans där det faller sönder i mindre och mindre bitar när det exponeras för solljus eller vågor, säger Rick Smith.
So most plastic is not recycled. Only about 10% of plastic is ever recycled globally. And then most plastics can only be reused once anyway. So most plastic either winds up in a landfill or more likely is disposed of in the environment and winds up in the ocean or on land somewhere. And then over time, sunlight, the action of waves, the passage of time starts to pulverize these larger plastic items into smaller and smaller plastic particles.
Och lika lite som vi vet om hur mycket plast som egentligen produceras, lika lite vet vi om var den till slut hamnar, säger Rick Smith. För även där saknas regler. Och i takt med att opinionen mot plastnedskräpningen tagit fart, så har både länder och företag börjat exportera sitt plastavfall till andra länder som lovar att återvinna det.
And where does that plastic go? Many countries, many big companies around the world export plastic waste. You know, and the barge full of plastic, you know, sails off into the ocean and there's no real tracking of where this stuff winds up.
Ja, vart tar plasten vägen? Det visar sig att svaret är att ingen riktigt vet. Vi på redaktionen kontaktade Naturvårdsverket som förklarade att det idag inte finns någon samlad information kring hur stor den svenska exporten av plastavfall verkligen är, eller exakt vart den går. Men EU planerar att förbjuda export av plastavfall till icke-OECD-länder. Men vid sidan av den legala hanteringen av plasten pågår en illegal handel med plastavfall, också från Sverige. 2022 innehöll 28 av de illegala transporter som Tullverket stoppade just plast. Flera av de försändelserna var på väg till Asien.
So my name is Shiori Shakuto.
Konflikts Ulrika Bergqvist fick tag i en person som på nära håll studerat vad som ofta händer med den plast rika länder i norr vill göra sig av med.
And I am a lecturer in anthropology at the University of Sydney.
Shiori Shakuto är uppvuxen i Japan men bor numera i Australien där hon föreläser i antropologi vid Sydney universitetet.
So I'm originally from Japan and people who have been to Japan have probably noticed it's a land of plastic and plastic waste. So when you go there, everything is wrapped in plastic.
Om man går in i en japansk 7-Eleven-butik är allt inslaget i plast. Muffisar, pannkakor, risbollar till lunchmatsäcken.
So after living in Australia for about more than 10 years, I went back to Japan and I was shocked by the amount of plastics I encountered there. So that got me interested in this topic.
Efter 10 år i Australien återvände hon till Japan och drabbades av all den där plasten. Varför reagerade ingen på den? Och vart tog allt vägen? För den som varit i Japan kan inte annat än slås av ännu en sak. Få städer i världen är så rena från skräp som Tokyo, trots alla de där plastförpackningarna.
Japan is known as a country with very strict sorting rules. So on average, every Japanese household will sort their rubbish into 10 to 15 different categories.
I genomsnitt sopsorterar en japansk familj sitt skräp i 10-15 kategorier.
And in a zero-waste village called Kamikatsu in Tokushima Prefecture, individual households sort their rubbish into 45 different categories.
De som är mest hardcore sopsorterar sitt skräp i hela 45 kategorier där hemma. Så ingen kan beskylla japanerna för att inte vara skräpmedvetna.
But the irony is that because there is such a stringent sorting practices, people also believe that everything that they sort will be recycled.
Och kanske förleder alla de där sorteringsrutinerna människor att tro att allt det de sorterar också kommer att återvinnas med samma noggrannhet. Men så funkar det inte riktigt.
In reality, the majority goes to other countries such as Malaysia for recycling.
En femtedel av den japanska plasten återvinns och större delen av den exporteras söderut.
So Japan relies on Southeast Asian country to do what most people think is happening to sorted plastics.
Så Shiori Shakuto följde plastens väg till Malaysia.
Yes, the first time I saw there's so much amount of plastics in the ocean was in Malaysia. So I visited the indigenous village near the ocean, near the capital of Malaysia, Kuala Lumpur.
Första gången hon chockades av högar av plast flytande i havet var vid ett besök i en by utanför Malaysias huvudstad Kuala Lumpur för 3 år sedan. I ett område vars namn betyder hoppets udde.
But ironic to that area, the ocean near that area is covered with plastics. And here you see indigenous villages almost floating in the sea of plastics.
Hon möttes av byar som i det närmaste flöt i ett hav av plast. Enligt Baselkonventionen, som skrivits under av både Japan och Malaysia och Sverige för den delen, får bara ren plast, det vill säga plast som går att återvinna, exporteras.
But in reality, a lot of dirty plastics or plastics that are too contaminated to be recycled do get exported from Japan as well as many other countries in the global north to Malaysia.
Malaysiska forskare och aktivister har avslöjat hur plast som importerats från Japan, Europa och USA inte alls är redo för återvinning utan helt enkelt är för smutsig för att användas igen. Så vad ska de då göra?
Well, you can't recycle them. So what do? You either burn them and that causes pollution. But also because burning or even putting them into landfill is quite limited, a lot of them do get dumped illegally in outskirts of Malaysia.
Det går inte att återvinna förpackningarna, så det som återstår är att bränna upp plasten, vilket skapar luftföroreningar. Det går att gräva ner plasten på angivna platser, men det kostar pengar. Och därför slutar det ofta med att skräpet dumpas illegalt i hamnstädernas utkanter eller på öar som Inda.
One of the illegal dumping site is called Pulau Inda. Again, very ironic. The name means beautiful island. But when you go there, there is streets and streets of plastic waste.
Pulau Inda, eller en vackra ön, där gata upp och gata ner är täckt av dumpad plast från andra sidan jordklotet, förpackade i prydliga kuber som staplats på varandra.
I needed to only spend 5 minutes to spot some Japanese cosmetic products or water bottles. I saw one from Sweden as well. It was ironically fair trade coffee beans. The bag of fair trade coffee beans from Sweden ended up in Pulau Inda in Malaysia. It's very disturbing sight. I saw another one from France, another one from Germany. So it's not difficult to find these foreign waste, unfortunately, in Malaysia.
En svensk förpackning som en gång innehöll rättvisemärkt kaffe ligger där på den vackra malaysiska ön som förvandlats till en plastsoptipp. Men eftersom det är illegalt att dumpa plast på det här sättet i Malaysia så förändras förhållandena snabbt. När Chiori Chakuto återvände till ön ett år efter sitt första besök var vissa högar helt bortrensade. Andra hade hastigt flyttats eller delvis bränts.
Suggesting that it was hastily burned, perhaps because of the crackdown, but some of the waste has magically vanished. One just wonders where it went next.
Malaysiska frivilliga organisationer har gjort det till sin uppgift att söka upp de illegala dumpningsplatserna. De använder bland annat drönare för att hitta åt dem. Och spåren har ibland lett dem rakt in i regnskogen.
The industry responsible for that dumping would move the waste to somewhere even further and more obscure to find. So NGO in Malaysia using technologies like drone to chase these waste.
Chiori Chakuto är ju antropolog, inte biolog eller kemist. Så hennes stora intresse i forskningen har varit att försöka förstå hur människor hon intervjuat ser på plast. Och en sak har slagit henne. Att vi tenderar att vänja oss vid vårt eget skräp. Japanerna hon pratat med sopsorterade, men uppfattade inte de där högarna av plaster hemma som ett problem i sig, medan de malaysiska öborna som praktiskt taget lever mitt i skräpet ogillade den importerade plasten men accepterade det de själva kastat i havet.
So in fact they didn't call their waste what I saw as waste around their house as waste at all. It was part of their everyday environment. But when it comes to plastic waste in Plauinda sorted by foreign workers, they saw that as bad waste.
So the waste you are creating yourself is not as bad as
that's
the waste
right.
somebody else creates.
It goes down to what is waste, really.
Chiori Chakuto som berättar om hur plastavfall dumpas djupt inne i skogen i Malaysia. Plast som i många fall ursprungligen kommer från Europa eller USA, där vi slipper se den. Men spelar det längre någon roll vart vi skeppar plasten, om den ändå kommer tillbaka till oss i form av små, små plastpartiklar?
These things circulate globally, so they've become a global challenge. It's not like plastic produced in Sweden becomes microplastics that only stay in Sweden.
Vi kan inte längre gömma undan plasten, säger biologen och toxikologen Rick Smith. Idag vet vi att mikroplasterna finns överallt omkring oss. Vi började leta i havet, men det tar inte slut där.
And so the first science in this area looked at microplastics in the oceans. So it turns out that these little particles are widespread. Okay, well, let's start looking for them elsewhere. And then they started looking in other environments around the world.
Forskare har nu hittat mikroplaster i luften, djupt ner i marken, i maten. Och det fick oss att inse att vi också måste leta i människokroppen.
And then there was the realization that, oh, we should start looking in the human body.
Och det är det, mikroplastpartiklarna som hittats överallt i människokroppen, som är ämnet för nästa avsnitt av Konflikt. Reporter var Anna-Karin Ivarsson och Ulrika Bergqvist, som också var producent. Tekniker var Jakob Laler och jag heter Lotten Collin.